En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Kalla var en pojke som har drömmer, vill bättre framtid, vill bli något. Han alltid sitter hemma och ritar ibland. Ibland han gör en studio hemma. Han gör hämtar kartonger. Och jag har köpt till en mikrofon och grejer som han sjunger själv. Stänger dörren, men han var liten också.
Vi hör Leit, 70 år, berätta om sin son. Redan som liten visade sonen talang när det gällde att sjunga. Och tidigt göra tolkningar.
Han kan härma skådespelare. Till exempel han kan göra som Godfather. Han pratar likadan.
Vi träffar Leit som egentligen heter något annat på ett advokatkontor i Göteborg. En plats som han har fått vara mycket på senaste året för att träffa sitt målsägande biträde. Han fortsätter berätta om sonen som tidigt tyckte om att uppträda.
Jag har en video hemma, jag har den fortfarande när han var 2 år eller 3 år. Han spelade gitarr. Han spelade, jag heter Ali Baba, jag kommer från Stockholm stad.
Med åren så växte musikintresset. Han började rappa och tog artistnamnet C. Gambino. Gambino efter den kanske mäktigaste maffiafamiljen i New York. Han började göra videos.
Han skickade till mig första video och sa, titta pappa, det var stridsvagn och vapen och så. Rebell heter Rebell eller något heter.
Mamma och pappa tyckte inte riktigt om rappandet som tog allt mer tid. De tyckte inte om innehållet. Något som ledde till diskussion hemma.
Vi tyckte inte om sånt när han rappade om kriminell och vapen och sånt. Vi tyckte inte om alls. Och jag sa om hans mamma sa också. Och han sa jag ska sluta med detta. Jag ska inte sjunga. Han började sjunga om kärlek och liv.
Särskilt mamma var orolig för att det han sjöng om skulle vara farligt.
Sen hon ser på tv att de har blivit mördat några rappare. Hon säger att det inte om. Han sa pappa, mamma var inte rädd. Jag är inte sån människa. Jag har inte bråkat med någon. Jag har inga fiende. Jag alltid gör min musik. Studio, träna hem. Jag har ingenting här. Ingen som hatar mig.
Den som lyssnade på hans musik kanske kunde få uppfattningen att det han sjöng om var verkligt. Att se Gambino sjöng om sitt eget liv som kriminell. Det pratade de mycket om hemma. Men sonen Karar förklarade att han bara tog upp det som redan fanns i samhället. Leit minns en diskussion de hade.
Men han förtygat mig på en sak. Han sa till mig, har du sett filmen Irishman? Han sa, vet du om Robert De Niro eller Al Pacino? Är de kriminella? Jag säger nej. Så varför du gör det så? Jag säger, du måste spela. Ja, jag spelar också. Jag säger, vem menar du med det? Han menar att jag visar vad finns i samhället. Det finns knark, finns vapen, finns gäng, finns allt. Det visar samhället. Jag säger, men sluta visa inte du samhället, sluta med detta. Han säger, det ska jag göra.
C. Gambino fick enorma framgångar som artist. Men egentligen var det inget som han tänkte hålla på med så länge.
Han högst 2 år till, högst. Om det inte är 1 år. Men han sa högst 2 år. För att han ville ta doktorand. Och sluta med musik. Och jobba och bilda familj. Det han vill. Han sa jag vill inte. Det räcker.
Han skulle jobba med IT. Det han var utbildad för. Det var mycket på grund av de planerna som artisten C. Gambino bar mask och inte ville visa sitt ansikte.
Han sa, jag vill folk inte ser mig. Jag vill folk som känner vad jag säger, vad jag sjunger för. Inte bedöma min ansikte eller min färg eller min hud. Eller. Jag vill de känner och bedöma min musik bara. Samtidigt när jag vill bli, jag slutar musik, jag vill gå ute fri. Jag vill inte få, åh, det är Gambino, det är Gambino. Jag vill, ingen känner mig. Ja, det var förklaring.
Se Gambinos framgångar bara fortsatte. 2024 stod han på toppen. Han vann då det prestigefyllda Grammyspriset för årets hiphop.
Jag var glad. Jag var glad. Jag var mycket glad. Jag tror första filmen han skickade till mig, klippet han, för efter han fick på sekunder, för en minut, så jag fick en bit av priset. Jag var jätteglad. Men han sa inte till oss att han ska till Stockholm. Han sa till Stockholm, men han sa inte att jag ska på
den här galan.
Ja, galan, ja. Men sen bara vi skickade han till mig och till sin mamma att han fick priset. Och det var bra.
Pappa berättar att sonen Karar också blev glad och stolt över glasbiten, som han kallade den. Berömmelsen till trots gjorde han ingen större sak av den. Han fortsatte sitt liv som vanligt. Fortsatte bo hemma med mamma och pappa. Men trots att allt tycktes normalt, så verkar hans framgångar ha stuckit i ögonen på vissa. Och särskilt hans mamma var orolig.
Men hans mamma varje dag ringer honom 10-15 gånger. Mycket orolig, men inte jag. Jag tänkte, för att jag frågat honom 100 gånger. Har du fiende? Har någon hotat dig? Han säger, nej pappa, ingenting. Men hans mamma, jag vet inte, hans mamma, hon har känslor, vet du mamma. Hon säger alltid, jag är orolig för dig. Alltid, kom hem tidigt, snälla, ring mig, kom hem tidigt, ring mig, kom hem tidigt.
På kvällen den 4 juni 2024 skulle Karar göra som han brukade. Komma hem tidigt. Han skulle vara hemma före 11. Omkring 20:11 på kvällen bryts plötsligt tystnaden. Det utbryter skottlossning och mamma anar direkt vad det handlar om.
Hon hade. Och hon sa till mig när hon hörde. Skott, det är din son. Jag säger nej. Hon sa, jo, det är han. Hon tappade glaset. Glaset gick sönder. Hon sa, det är din son. Snälla, gå till honom.
Det här avsnittet ska handla om hur rappartisten C. Gambino attackeras av beväpnade personer när han precis kommit hem och parkerat sin bil. Om hur förövarna tycks ha spanat i mer än en vecka och planerat attacken noga. Att de misstänkta som sen grips kopplas till en kriminell gruppering som haft en decennielång konflikt, kanske den blodigaste i Sverige genom tiderna. Det här är mordet på C. Gambino. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson.
Det här fallet handlar om en av Sveriges största rappare som en sommarkväll kör in med sin bil i ett parkeringsgarage. Det är knappt månad efter att han har vunnit en Grammy. Och den här kvällen blir han då skjuten till döds, helt enkelt.
Det här är Emil Arvidsson, journalist och författare som i decennier skrivit om svensk hiphop och som även skrivit en bok om gangsterrap. Han beskriver hur C. Gambino på kort tid klättrar till att bli en av Sveriges största rappare.
Han startade sin musikkarriär först 2019 och blev ganska snabbt ganska stor och populär, just för att han gjorde också en väldigt, väldigt poppig direkt form av hiphop. Alltså det är hans största låtar, skulle jag kalla poplåtar, snarare än liksom den här hårda typen av hiphop som man ofta hör i de här sammanhangen.
C. Gambino, som alltid bar mask och höll sig anonym, gör en kometkarriär. Hans musik kretsade ofta kring ett och samma tema.
om man tittar på tematiken så är det ju ganska typiskt för den genren som har kommit att kallas för svensk gangsterrap. Det är väldigt mörka texter som väldigt mycket cirkulerar kring gängkriminalitet helt enkelt.
Att musiken handlar om gängkriminalitet gjorde att C. Gambinos musik blev omdiskuterad. Vilka delar av texterna var sanna? Och vilka var berättelser? Frågor som ständigt och jämt omger den här typen av rap.
Det är det som är det komplicerade med den här musiken och hela hiphop-genren i stort. Alltså vi ska komma ihåg att det här är världens största ungdomskultur. Det är ju en gigantisk genre, men en stor del av den handlar ju om den här tematiken och har gjort det även historiskt. Det som gör det så komplicerat det är att du har artister som å ena sidan säger allt som jag säger i låtarna, det är på riktigt. Jag är äkta. Det är ju en central del av hela den här kulturen. Samtidigt så om man plockar fram en låt så kan jag visa dig liksom 100 exempel på när man överdriver, man spelar teater, man skämtar, man ljuger rakt ut, man dramatiserar helt enkelt, som i en tv-serie.
Frågorna som omgav C. Gambino liknade de som omger många gangsterrappare. Fanns det egentligen några kopplingar till kriminella nätverk? Enligt polisen ska det åtminstone finnas några personer i hans närhet som går att knyta till ett lokalt kriminellt nätverk. Bland annat har en barndomsvän till honom dömts till fängelse. Men de är samtidigt noggranna med att säga att Gambino själv inte var aktiv inom något nätverk.
Jag skulle ju säga att den andra stora kopplingen, det är ju hans musik. Det är ju det här, det är ju de här berättelserna som vi alla har hört. Det är de här berättelserna som har legat etta på topplistorna.
Från 2019 och framåt etablerar sig C. Gambino som en av Sveriges största gangsterrappare. Den offentliga bilden av honom sätter sig. Men bakom masken gömde sig något annat.
En högskoleutbildad systemutvecklare var han också. Han var en person som jag vet många i branschen tyckte väldigt mycket om. Jag har pratat med många av hans vänner som har lyft just honom som en väldigt så sympatisk, sympatisk, lugn person som var väldigt omtyckt som person. Och det här är också ett tema som går igen, att med väldigt många artister som gör den här typen av mörk musik. Så jag träffar så många människor som säger att men jag träffade den här rapparen, han var inte alls så där som i musiken.
Karar Ramadan, som C. Gambino egentligen hette, planerade för ett liv efter musiken.
Han planerade för ett helt annat liv, helt enkelt. Som ju många gör, men den här väldigt mörka, hårda bilden av honom som artist verkar ju åtminstone på något sätt ha satt honom i en situation där man kan bli en måltavla helt enkelt.
Tisdagen den 4 juni 2024 är en helt vanlig dag för Karar.
Den här dagen så vaknar han sent, han är hemma hos sina föräldrar, han äter frukost, får frukost av sin mamma. Han har vad som verkar vara en ganska, ganska vanlig dag.
Senare på dagen tar han och hans pappa en sväng på stan. De besöker några butiker och handlar lite kläder. Han köper en t-shirt, pappa en skjorta och ett par byxor. På kvällen är han och tränar vid ett gym som han brukar. Han åker sen med sin bil till en butik där han känner innehavarna och de håller precis på att stänga. De åker sen gemensamt till en närbelägen restaurang för att äta. Karar beställer spice tuna, sushi och shumin, en god nudelrätt, och Ramlösa citrus. När de ätit klart skiljs sällskapet åt. Karar skjutsar hem sina vänner och vänder sen hemåt. Klockan 22.37.02 filmas Karars svarta Mercedes av övervakningskameran när han kör upp för rampen till plan 1 i garaget på Selma Lagerlöfs torg i Göteborg.
Det som händer är alltså att han, C. Gambino, kör sin bil in i garaget. En bil kör upp bredvid bilen.
Mindre än 2 minuter senare händer det.
Någon vevar ner rutan och börjar skjuta mot artisterna helt enkelt.
Allt fångas på film. Klockan visar 22:38:52.
Det här finns ju dokumenterat via övervakningskameror i garaget, men man lyckas inte fånga vem som sitter i den här bilen.
Strax efter skotten kommer det in samtal till SOS Alarm. Det är Karar Ramadan som själv ringer.
Han ringer själv ett larmsamtal. Andra ringer också efter att ha hört de här smällarna. Och både polis och ambulans är där ganska snart.
Mängder av vittnen hör vad som händer och larmar omgående 112 för att berätta vad de uppfattat. Minst 4 eller 5 smällar som lät som avlossade skott. Några har också sett en bil åka snabbt från platsen. En polispatrull har precis blivit ledig bara något kvarter bort. I rätten berättar en av poliserna i patrullen vad som händer när larmet går ut.
Vi blir först på plats. Vi genomför en husrannsakan i närheten och då får vi larmet då. Då hör vi att det är en skottlossning och att en eventuell grå bil ska ha lämnat.
De har bara ett par minuter körning fram till garaget.
Vi kommer in, vi får till oss att det är på våning 2 som den skottskadade är. Vi kommer dit, säkra platsen, ser att han ligger vid hissarna och är skjuten.
Den skjutne personen lever.
Jag springer tillbaka till bilen och börjar vårda då. Jag ser att hans telefon är bredvid. Han är vaken och talbar. Och samtal med 112 är igång.
Den skjutne personen pratar själv med larmoperatören. Han blöder och poliserna får inrikta sig på att stoppa blödningen.
Så börjar jag vårda honom. Han är orolig och rädd. Vi sätter tourniquet på hans arm. Och jag klipper upp hans tröja för att hitta ett skotthål då, vilket jag hittar.
Tourniqueten, ett avsnörande förband, stryper blodtillförseln till armen som är träffad av ett skott. Men det finns fler skador som är svårare.
Ja, jag frågar han under tiden. Han är ju i chock, så han är ju blek och svettig. Men jag frågar han om han vet vilka det var. Och då säger han något i stil med han vet inte. Hur såg de ut? Maskerad, om jag kommer ihåg rätt. Och så frågar jag hur såg bilen ut? Och då säger han grå.
Sen går det fort. Polismannen har varit med om flera liknande situationer tidigare och inser allvaret.
Sen så väljer jag att inte fråga ut han något mer. För jag förstår att han håller på att avlida. Och då vill inte jag att hans sista stund i livet ska vara att jag ska pressa på frågan. Så då går jag över till att bara vårda.
Läget är mycket kritiskt.
Han är ju väldigt rädd under tiden. Säger att han kommer svimma snart och att han har svårt att andas. Och det blir ju liksom... Det blir värre helt enkelt. Han blir ju tröttare så att säga. Men jag försöker få han vara vaken liksom, att han får ständigt försöka prata till mig och sådär.
Ett antal minuter senare kommer ambulanspersonalen och tar över. När den skottskadade mannen lastas in i ambulansen ser polismannen att läget försämras ytterligare. Ambulansvårdarna kopplar på en HLR-maskin, stänger dörren och åker iväg. Kvar i garaget får polismannen rollen som platschef och ber att få fler patruller till platsen.
För jag vet att historiskt sett så blir det en knutpunkt för anhöriga och vänner. Så jag ber om mer patruller så får de sköta händelseförloppet ner på akuten medan vi följer den målsägaren upp till operationssalen så att vi är med hela tiden.
Skottlossningen och de blinkande blåljusen leder till att folk samlas utanför. Mitt i folksamlingen finns en person som kanske mer än någon annan befarar vad som har hänt.
Det är ju personer utanför avspärrningen. Jag kan inte säga hur många det är, men det är ju en samling av folk och jag hör ju även när vi För jag åker ju med, eller jag går ju med målsägaren när han ligger på båren bland annat. Då hör jag ju hur målsägarens, vad jag förstår då, är pappa tas in under avspärringsbandet då. Och då springer min kollega dit och pratar med honom.
Karar Ramadans föräldrar förstår direkt att något är fel. De väntar hemma på att sonen ska komma hem när de hör skotten i parkeringshuset. För pappa Leit är minnesbilderna kristallklara. De kände på sig att det var sonen som blivit utsatt.
Jag tittade genom fönstret. Jag ser det helt normalt, ingenting. Två vaktare står också och tittar. Hon sa att din son spring till garaget. Jag gick ner men gick inte till garaget. Det var polisen kom också.
Leit berättar att han gick ner och då trodde folk att det var polisen som hade skjutit någon.
Jag kom ner. Jag frågade en kille, vad har hänt? Han sa polisen har hört något. Sen tog några minuter sen kom polisen direkt och lagt. Och sen de säger ingenting. Jag sa min son, bil är svart, så ingenting.
Leit fick inget besked, men förstod att det var Karar som var skjuten.
Ambulansen tog lång tid för att ta ut honom. De promenerade sakta till bilen. De diskuterade hur vi ska ta om honom, höger eller vänster.
Leit frågade om de fick följa med ambulansen, men fick nej. De fick beskedet att de inte heller fick åka med polisen, utan uppmanades att ta en taxi till sjukhuset, vilket de gjorde.
Vi kom till sjukhuset, jag såg att de sa till oss att han klarade sig. Det är slut. Karar, slut.
De får beskedet av en läkare. Karar klarade sig inte. Det är slut. Leit berättar att det blev helt tomt.
Ingenting. Stopp. Allt är stopp hos mig. Blockout. Jag vet ingenting. Jag är bara så här. Ja. Jag la mig ner på bänk. Det var där. Även mamma. Hon bara chockad. Vi gick hem chockad.
Det gick inte att ta in att han är borta.
Man kan inte tro. Man kan inte tro. Tror eller ej. Till idag. Jag tror inte han är borta. Nej. Jag tror han finns. Nej, det går inte. Han får inte dö. Inte nu för tidigt.
Pappa Leit som förlorat sitt enda barn börjar anklaga sig själv. Han skulle ha mött Karar i garaget. Hade han bara gått ut och mött honom hade han kunnat skydda honom. Så går tankarna.
Jag tar skotten. Jag tar hjälp av honom med min kropp. Oj. Jag gör direkt utan att feka. Jag skyddar honom. Jag ställer framför honom. Jag tar allt på mig. Jag är 70 år, han är ung, han kan leva. Han har livet framför sig. Vad jag har. Nu jag har ingenting.
Jakten på C. Gambinos mördare börjar direkt. Emil Arvidsson berättar.
Polisen tar upp jakten helt enkelt. De försöker säkra bevis i garaget. Man tar hand om såklart liksom inspelningar från övervakningskameror och så vidare. Man börjar liksom säkra bevisning på platsen. Men man börjar ju också ganska snabbt att titta efter det här fordonet helt enkelt.
Ja, den silverfärgade bilen. En Volvo V70 kommer att bli ett huvudspår i det här fallet.
Ja, men den blir central då för att man har kunnat fånga den här bilen på övervakningsfilmer helt enkelt. Och man kan liksom så att säga placera den på brottsplatsen.
När utredarna går igenom övervakningsfilmer från dagarna före mordet ser de att den här bilen återkommer flera gånger.
Man kan se hur de tidigare har varit på den här platsen och rekat lite. Och de var flera gånger återvänt till den här platsen för att lära sig hur det ser ut helt enkelt.
När polisen sedan undersöker bilens historik närmare upptäcker de fler konstigheter.
De har även köpt den här bilen då, visar sig sedan med falskt namn. De har stulit registreringsskyltar. Alltså man har gjort ganska mycket planering kring det här helt enkelt.
Det tar 2 dagar. Men på torsdagskvällen den 6 juni grips 2 personer misstänkta för inblandning i mordet. Sen häktas de. Sveriges Radio rapporterar.
2 män häktades under måndagen misstänkta på sannolika skäl för medhjälp till mord på rapparens egen Bino i Göteborg förra veckan. Det var i tisdags kväll som den 26-årige Göteborgsrapparen Segan Bino sköts till döds i ett parkeringsgarage på Selma Lagerlöfs torg på Hisingen i Göteborg.
Sen går månaderna. I oktober grips ytterligare en person. Och under utredningens gång kommer ytterligare en misstänkas för brott. Av de 4 misstänkta är det 2 som har en tydlig koppling till ett kriminellt nätverk.
2 av de 4 som grips och sen kommer att åtalas. De kopplar polisen till ett nätverk i Södra Biskopsgården. Man ser de här 2 männen som ja, men någon slags B-aktörer. Alltså polisen pratar ju ofta så här om gängkriminella. Man sorterar folk i olika pyramider och så här. Och de här personerna ser man som någon slags platschefer kanske man kan säga i området. Personer, ja, vi skulle väl säga mellanchefer kanske. Personer som får order från de högsta cheferna och ger direktiv till dem längre ner i hierarkin helt enkelt. Det är alltså 2 av de här personerna som 2 av de 4 som man kan koppla till det här nätverket i Södra Biskopsgården.
Det här gör att polisen börjar utreda om mordet kan ha en koppling till den långa konflikten mellan Södra och Norra Biskopsgården. Den bilden stärks när utredarna hittar bevis i form av en gruppchatt på Snapchat där medlemmar knutna till Södra Biskopsgården tycks fira mordet bara timmar efter att det har skett. Stridigheterna mellan de här 2 nätverken är en av Sveriges blodigaste gängkonflikter.
Det är en konflikt kan man nämna som startade med vad som verkar som ett kärleksbråk. Alltså det är en kvinna som byter partner och det uppstår en konflikt där som sen får man ju säga totalt spårar ur. Och idag så är det en sån där otroligt, idag är det fortfarande en sån där otroligt giftig konflikt som unga generationer ärver den här konflikten mellan norra och södra utan att kanske ens veta hur den började så att säga.
Den här konflikten som startade 2012 har krävt 24 liv genom åren.
Och det man kan nämna liksom skjutningen på Vår krog och bar som var en väldigt dramatisk skjutning i Göteborg där beväpnade män gick in då på en bar där folk satt och kollade på fotboll och sköt vilt omkring sig. Man kan nämna en sprängning i en bil där en 4-årig flicka miste livet tillsammans med 300 personer. Det är otroligt mörka händelser kring den här gängkonflikten då. Och polisen ser ju då även det här brottet att det sker liksom i den kontexten. Sen kan man ju inte kanske peka ut motiv utifrån det. Men vi ser ju då att, liksom, att det sker i den här ja, konfliktytan så att säga.
Men... Och det här är viktigt att poängtera. Även om polisen tror att mordet kan ha skett i den här konfliktmiljön så ger det inte något direkt svar på varför just Segan Bino skulle mördas. För något svar på den frågan lyckas utredningen aldrig få fram.
Ja, frågar man åklagaren då så säger de att de menar att det här är ett led i den långa gängkonflikt som finns i Biskopsgården i Göteborg. Men de är också noga med att säga att just målsäganden, alltså offret Gambino, att de kan inte säga varför just han blev en måltavla. Det som de har sett är att han liksom i sin närhet har haft personer som är kopplade till ett gäng i Norra Biskopsgården. Det är lite speciellt här att åklagaren är väldigt noga med att säga att den här väldigt kända artisten är inte dömd för den typ av grova brottslighet som de här gängen sysslar med. Det här är inte en kriminell person, säger åklagaren. Men man pekar då på vänner i hans närhet som ska ha haft tätare band till det ena nätverket helt enkelt.
Trots att frågan om motivet aldrig får något klart svar belyser utredningen de konkreta delarna desto tydligare. Den 3 juni 2025, nästan exakt ett år efter mordet, väcks åtal.
Fyra män åtalas efter mordet på rapartisten Segan Bino som sköts ihjäl i Göteborg den 4 juni förra året. Två av dem åtalas misstänkta för själva mordet, alternativt medhjälp till mord, uppger polisen i ett pressmeddelande. De misstänks också för grovt vapenbrott. En tredje man åtalas för medhjälp till mord, medan den fjärde mannen åtalas för grovt skyddande av brottsling och grov skadegörelse genom brand.
Några dagar senare inleds rättegången i Göteborgs tingsrätt. En av dem som grips och åtalas är en man i 20-årsåldern. Han är en av dem som av polisen kopplas till nätverket i Södra Biskopsgården. Han heter Hassan Rabeye. Han är tidigare dömd för allmänfarlig ödeläggelse. Försök till allmänfarlig ödeläggelse efter att ha varit med och placerat ut en termosbomb som har exploderade vid en trappuppgång. Och han åkte fast med en likadan odetonerad. Dessutom åkte han fast för 3 fall av misshandel. Ett brott som 2021 sammanlagt gav sluten ungdomsvård i 1 år och 1 månad. När det blir rättegång om mordet på Segan Bino och Hassans tur att förhöras får han frågan om han själv vill säga något. För utredarna har bland mycket annat fått fram att det är han som köper brottsbilen. Det finns på övervakningsfilm. Samma sak när han är och handlar bensin som enligt åklagarna använts för att tanka den bilen. Han är därför huvudmisstänkt i målet. I rätten berättar han med egna ord.
Jag hade tänkt att det är en historia innan jag låter åklagaren ställa sina frågor om det. Det är okej för er då.
Så
jag börjar med, jag har haft en bakgrund så som ändå en del här vet om att jag har pågått en lång period med missbruk, narkotikamissbruk som har ändå pågått ett tag nu.
Han berättar att missbruket tog fart när han kom ut i november 2021.
Jag hade svårt att socialisera mig bland människor och efter ett tag det började bekymra mig ganska mycket. Så jag visste inte vad jag skulle göra. Jag hade svårt med att tala med folk.
Svårigheten att umgås med andra gjorde att Hassan började dra sig undan.
Jag kände mig inte normal bland andra människor. Jag kände mig väldigt konstig. Konstig som människa, måste jag nog säga. Uttrycka det så. Så efter ett tag då började jag få massa tankar i mitt huvud att vad jag ska göra för att kunna prata med folk, vara lite pratglad av mig, skämta lite. Och, alltså, så som en normal människa gör liksom.
Han började då fundera på ett sätt att bli lite mer normal. Han testade att ta knark. Och det fungerade, hävdar han.
Ja, när jag missbrukade bland annat marijuana, hasch, tabletter ingick också, alltså tramadol till exempel. Så märkte jag att jag blev väldigt glad av känslan som jag fick av den här narkotikan. Så jag ville ha den hela tiden i mig, det här ruset. Så jag bara fortsatte dagligen, brukade röka, ta tabletter dagligen i en lång period bara för att känna mig normal.
Det var också något som var kostsamt.
Ja, det kostar såklart. Det är inte gratis. Det kostar. Så jag kunde göra små tjänster. Ja, vanliga små tjänster bara för att få lite narkotika. Typ 20 gram hasch. 5 gram där. Lite smått. Inte stora, stora mängder så, men det händer också.
Han började utföra små uppdrag och tjänster för att finansiera sitt missbruk. En av de tjänster han utförde var att i falskt namn köpa en bil. En silvergrå Volvo V70. Brottsbilen.
Jag blev kontaktad av en knarklangare och personen frågade mig om den här tjänsten. Om jag kunde gå och köpa en bil. Sen i utbyte mot det jag skulle få 2000 kronor cirka där. Sen, ja, och lite narkotika.
Han fick pengar och tog sig till bilhandlaren i sällskap med några andra. Han provkörde.
Sen efter det jag sa okej, det är bra. Jag gav personen pengarna. Och inget mer med det. Jag tog bilen, körde iväg med den. Åkte iväg med den.
Det här var den 23 maj 2024, alltså 12 dagar före mordet. Men direkt efter köpet så slutade Hassan att köra med bilen, hävdar han.
Parkerade den i Bäckebosmotet. Ja, jag lämnade den där. Vart exakt i Bäckebosmotet, jag vet inte. Alltså, jag kan inte svara på det. Det var någon parkering. Någon specifik parkering, jag har ingen aning. Faktiskt. Jag bara lämnade det där.
Men trots osäkerheten om var han har ställt bilen verkade han ändå ha vissa minnesbilder direkt efteråt. För då ringde han knarkhandlaren som beställt den och lämnade honom ett besked.
Det är klart nu. Jag har parkerat den där. Förklarade till personen liksom vart den är parkerad. Och jag lämnade de här bilnycklarna runt bilen där någonstans och sen, ja, jag förklarar liksom, han är där. Inget mer med det.
Personen han ringde blev nöjd.
Sen personen bara, okej, tack. Tack så mycket liksom. Och jag fick de här pengarna, 2000 kronor. Och lite hasch på köpet.
Och i den stunden släppte han bilen helt.
Den gången jag lämnade den bilen, jag har inte haft med den bilen att göra överhuvudtaget. Ja, det är inte mitt ansvar. Det är inte min bil. Jag äger inte den. Det är inte min bil.
För pengarna han får köper han mer knark. Dagarna som följer gör han inget särskilt.
Jag är runt i Göteborg. Jag bara luffar. Man säger så, med andra ord sagt. Jag bara luffar. Bara liksom går runt.
Timmarna före mordet och de två dagarna före dess syns en hyrbil i garaget. Den kör förbi parkeringsplatsen där Segambino har sin bil. Och den åker sedan ut ur parkeringshuset. Den bilen råkar vara hyrd av, ja, just det, Hassan Rabeye. Men det har också sin naturliga förklaring, enligt honom.
Det stämmer, jag har hyrt den på mitt namn. Men varför jag har hyrt på den, det kommer jag också säga nu, det är för att den här knarklangaren kontaktade mig ännu en gång och frågade, kan du hyra den här bilen på ditt namn? Så jag bara, ja, det kan jag göra, varför inte liksom? Och i utbyte knarklangaren bara, ja, du får lite knark. Jag nöjer mig väldigt mycket med knark istället för pengar, men både och. Alltså det är jättebra för mig. Alltså jag känner mig nöjd så.
Även den bilen lämnade han över.
Ja, så ser jag med den här hyrbilen. Lämna till den här knacklangaren. Se här. Här har du bilen.
Åklagarsidan gör gällande att det är Hassan som kör även den bilen. Men det nekar han till.
Ni påstår att jag har kört in och ut i parkeringshuset de här tillfällena. Och det stämmer inte. Jag har inte varit in och ut och rekat, som ni kallade.
Men vem som kört bilen, det vet han inte.
Om knarklangaren har lånat till andra personer, jag vet inte. Ingen aning. Det är inget jag kan svara på.
Att hans telefon tycks koppla upp på de ställen där hyrbilen är synlig menar åklagaren är besvärande. Men också till det finns det naturliga förklaringar, menar Hassan.
Just det med att jag knarkar så kan det varit så att jag glömt en av mina telefoner i den här hyrbilen och att säkert den har varit på. Eller jag vet inte vad som har hänt med den, liksom vad man har gjort med den egentligen överhuvudtaget. Men jag har säkert glömt den där, så utan att jag vet om det. För jag har två telefoner, så det är inget jag reagerar så mycket på. Så någon av telefonerna har säkert jag glömt.
Bland bevisen finns också en övervakningsfilm från en ST1-station. Där en person fyller på bensin i en dunk som åklagaren menar användes för att tanka brottsbilen med. Åklagaren gör gällande att det är just Hassan som syns på filmen.
Sen har vi det här med dunken som ni ändå nämnt om, det här med ST1. Det stämmer, jag har gått och liksom tankat den här dunken, alltså köpt den så. Sen varför jag gjorde det också, det var bara för den här knarkaren ännu en gång kontaktade mig och sa, ja liksom, kan du liksom fylla på en dunk, köpa en dunk med bensin. Han skulle tanka någon bil. Ja, någonting sånt.
Sen ordnade han med ytterligare en dunk som en kompis hjälpte honom med. Och båda dunkarna gick sen vidare till knarklangaren. Hassan vet inte vad som hände med bensinen eller bilarna som åklagarsidan kopplar till honom. Men han är säker. Han har inte något att göra med det som de används till.
Ja, jag kan säga så här helt ärligt. Alltså, jag har inte varit skytt. Jag har inte varit förare i samband med något mord. Jag har inte överhuvudtaget hjälpt till att begå ett mord överhuvudtaget. De här anklagelserna, alltså, när jag hör dem hela tiden nu. De är väl frustrerade, självklart. Jag blir väldigt frustrerad när jag hör såna här anklagelser. För jag har aldrig... Alltså det är helt sjukt det här för mig. Alltså jag har fattat hur jag kan få såna här anklagelser emot mig.
Han understryker att han inte heller varit medhjälpare som åklagaren gör gällande i andra hand.
Det är väldigt allvarliga anklagelser måste jag säga liksom. Och jag måste säga till er, alltså ni har helt fel människa. Jag har fattat ens vad jag gör här helt ärligt. Alltså det att ni liksom misstänker mig för sådana här brott, det är helt sjukt. Helt sjukt, alltså. Jag fattar inte fortfarande än idag. Det är bara, alltså, än idag jag tänker bara liksom, vad gör jag här liksom? Jag fattar inte fortfarande det. Liksom, jag har inte med saken att göra. Jag har ingenting med saken att göra.
Några veckor senare, den 16 juli, kommer domen. Skjutningen framstår som en ren avrättning, skriver tingsrätten. Men anser att det inte visat att någon av de fyra åtalade har begått mordet. Däremot är bevisningen tillräcklig för att tre av dem ska fällas för medhjälp. En av dem är Hassan Rabeye. Hans medhjälpsgärning har enligt rätten varit omfattande, pågått under lång tid och har haft avgörande betydelse för mordets genomförande. Han döms därför till livstidsfängelse. De två andra medhjälparna får 15 år och 6 månader, respektive 12 år och 6 månader. En 18-åring får fängelse i 10 månader för att ha bränt bilen. Ingen döms alltså för att ha avlossat de dödande skotten. Mia Sanderos, familjens målsägande biträde, säger att domen ändå var en lättnad för hennes klienter. De hade hoppats på upprättelse. Att rättvisa skulle skipas.
Och på det viset så var ju tingsrättens dom någon form av upprättelse i den här hemska situationen som de befinner sig.
Mia Sanderos säger sig inte vara helt övertygad om vad som är motivet. Att det kanske inte är helt utrett och kanske aldrig kommer att bli det. Även om hon i stora drag accepterar åklagarens beskrivning. Däremot är en sak fullständigt klar, framhåller hon.
Det tror jag är ändå en av de få sakerna som alla i rättssalen är överens om. Att just C. Gambino, artisten, personen Carrar, är inte eller var inte själv på något sätt kriminell eller delaktig i någon kriminell verksamhet eller någon nätverksmiljö. Men åklagarens påstående om att de som är ansvariga för att ha tagit hans liv, att de har på något sätt haft detta som motiv, det må vara hänt, men han som person var inte kopplad till det här.
Fyra personer döms för olika grader av inblandning i mordet, men det hela överklagas till hovrätten. Det blir en ny rättegång, och kort efter att den avslutats släpps en av de åtalade medhjälparna på fri fot. Den 10 oktober faller hovrättens dom.
Två män döms för medhjälp till mordet på rapparen C. Gambino som sköts ihjäl i ett parkeringshus på Hisingen i Göteborg förra året. En person frias, det meddelade hovrätten för Västra Sverige under fredagen.
I hovrätten döms Hassan Rabeye återigen till livstidsfängelse. Samtidigt skärps straffet för en av medhjälparna som nu får 16 års fängelse. Men en av dem som i tingsrätten dömdes till 12 år frias helt. Vi når Mia Sandros, familjens advokat, strax efter att domen meddelats.
Jag konstaterar ju att livstidsdomen mot den ena fastställs och med samma rubricering, och den andra fällande domen är en skärpning i förhållande till tingsrättens dom. Och jag stämde av snabbt med min klient här, pappan, och han är nöjd med domen. Han är lättad och tycker att det var väldigt skönt att höra.
Att varken tingsrätt eller hovrätt kunnat slå fast vem som höll i mordvapnet spelar mindre roll för familjen.
Ja, det går ju helt enkelt inte utifrån utredningen att avgöra vem som avlossade skotten alls. Och det är väl så det är helt enkelt. För mina klienter så saknar det väl egentligen betydelse. De har väl sin uppfattning klar utifrån att ha lyssnat på åklagarens genomgång av bevisningen och sådär. Men det är ju en annan sak än vad som räcker för fällande dom i domstol.
Under tiden som mordet utreds sker flera andra brott som kopplas till konflikten som C. Gambino oförskyllt tycks ha dragits in i. På natten till den 27 februari 2025 sprängs en port i Stockholm.
I Stockholm har det inträffat en explosion vid ett flerbostadshus i Hammarby Sjöstad under natten mot måndagen.
En 15-årig pojke grips kort efteråt och snart får utredarna en bild av vem som var måltavlan. En högt uppsatt chef på det skivbolag som ger ut C. Gambino. Mannen bodde inte kvar när bomben detonerade, men hade kort tidigare utsatts för utpressning, visade sig. I ett meddelande som sänds via sociala medier skrev avsändaren bland annat:
C. Gambino och hans norra nätverk är våra fiender. Du har hjälpt honom med kontrakt, förskott och ekonomiska framgångar. Detta har han finansierat sina vänner med mot oss. Eftersom du var en bidragande faktor till hans ekonomi kommer du att behöva stå ditt kast.
Avsändaren begärde 250 000 euro. Om chefen inte betalade inom 48 timmar skulle halva kvarteret där hans hus ligger läggas i ruiner. Pojken som greps nästan direkt efteråt var hemmahörande i Göteborg. Hade han varit vuxen hade han fått 6 års fängelse. Nu dömdes han till sluten ungdomsvård i 10 månader. Han uppgav att han blivit erbjuden 20 000 kronor för uppdraget. En summa som inte räckte långt till den skuld som uppdraget sen medförde. Tingsrätten dömde honom nämligen också att betala ett skadestånd på 800 000. Några månader senare skedde det igen. Den 21 maj utsätts hans producent, bosatt i Stockholm. Två maskerade personer ringer på hans dörr. Emil Arvidsson, journalist som följer svensk gangsterrap, igen.
Den här producenten då som har jobbat länge och väldigt nära Megan Bino har också blivit insyltad i de här konflikterna, även då efter artistens död.
Producenten tror att det är städerskan och går och öppnar dörren. Istället är det två okända personer, delvis maskerade, och en håller ena handen bakom ryggen. Han säger, hej, du behöver inte vara rädd.
Då stänger den här producenten dörren helt enkelt och ringer polisen, vilket då sen leder till en anmälan och en fällande dom.
De två killarna som grips och sen döms kopplas av polisen till nätverket Södra Biskopsgården. Samma falang som alltså uppges ligga bakom mordet på C. Gambino. En av dem sägs vara ledande och tongivande utförare i området. De båda döms till ett års fängelse för försök till grov utpressning. Emil Arvidsson, som följt fallet med C. Gambino även med egna källor, konstaterar även han att artisten själv inte höll på med brott eller rörde sig i något kriminellt nätverk. Men det kan ha uppfattats så av motståndarna. Den sida de gripna kopplas till, Södra Biskop. Varför skulle de vilja skjuta C. Gambino?
Ja, men jag tror att motståndarsidan ser en sån här stor rappare som en trofé helt enkelt. Alltså det här är det man pratar ju väldigt krasst in i den kriminella världen om de här konflikterna. Man säger att den sidan leder med si och så många poäng och så. Det är ju ett sånt språkbruk man kan använda och då skulle man ju då kunna anta, eller många menar ju då att en känd rappare det är ju många poäng så att säga.
Det har gått snart 1,5 år sedan skotten ekade i parkeringsgaraget där 26-årige Karar Ramadan, artisten C. Gambino, sköts till döds. Om åklagarsidans teori stämmer blev han mördad för att han jobbade tillsammans med en gammal klasskamrat, uppväxt i Biskopsgården och som dömts till fängelse för brott för 6 år sedan. Artistens pappa har svårt att tro att kompisen var kriminell.
Jag vet han är inte sånt farlig människa, jag vet. Men de säger han bekte, jag vet inte. Men de var i skolan tillsammans och de var väldigt nära kompisar, väldigt.
Pappan berättar att han frågat kompisen rakt ut och fått svar av honom att han dömts till fängelse en gång i tiden för rån för 6 år sedan. Men efter det har han aldrig gjort något sånt. Kompisen själv nekar till att ha någon koppling till något nätverk i Biskopsgården. Men säger i förhör att han är född och uppväxt där och känner allt och alla.
Jag träffar honom 100 gånger. Jag kan inte tro att han är farlig. Jag kan inte. Nej. Aldrig. Att han är kriminell och farlig. Nej. Kanske när han var liten, ung, kanske. Men nu nej. Han är snäll.
Oavsett att det gått mer än 1 år är sorgen och saknaden efter den älskade sonen högst påtaglig. På frågan om hur föräldrarna blivit påverkade brister det.
Vi lever helvete. Ledsen, gråter. Ibland vi... Hon skällde på mig för att jag gick inte till garaget och hjälpte honom. Hon har rätt.
Mamma brukade säga att Leit skulle vara ute med sonen. Skydda honom.
Hon skällde på mig för att jag gick inte ut med honom. Hon sa alltid gå ut med honom. Gå ut med honom. Låt inte honom gå själv. Men jag säger nej, snälla 26 år, en man, vad ska jag gå med honom?
Pappan berättar att han går till graven 4 gånger om dagen.
Och till kyrkogård hälsa på honom, städa och fixa och göra rätt. Och sen hem och sen kyrkogård. Och det var mitt liv är gränsat nu. Det är inget liv man kan säga. Jag har inget liv.
Vid rättegångarna fick han intrycket att de åtalade inte tycktes vara så berörda av stundens allvar. Många frågor kvarstår.
Men fattar inte hur de tänker. Vet du, de har som i domstolen, de har 3 stycken. De berättar om sig själva att vi säljer knark, vi knarkare, vi luffare. De säger om sig själv. Alltså, och arbetslösa. Sådana, då är det en kille som betalar skatt, som studerar, som jobbar, som en fin kille och bra till samhället. Och de som skadar samhället, då är det en sån människa. Jag fattar inte.
Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från Sveriges Radio. Polismannen har gett tillstånd till att vi återger hans röst från förhöret i rätten. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.